Ja, då är det dags för ännu en placera-podd i månadsskiftet. Så då, som vanligt, brukar Pekka komma hit till poddstudion och vi brukar diskutera hur månaden har varit och vad vi har att se fram emot den närmaste månaden. Välkommen hit, Pekka.
Tackar så mycket.
Hur känns det att vara här? Jag menar, vi är ju ändå här rent fysiskt.
Ja,
vi är
precis.
De enda som är här på redaktionen.
Ja, det känns ju väldigt konstigt. Brukar ju vara lite mer liv. Mm. Och det här var väl första gången som jag åkte in till stan där jag verkligen har tyckt att jag har märkt att det har varit tomt. Jag tycker att det har varit ganska god rörelse i Stockholm annars. Men till exempel när jag tog tunnelbanan in idag då satt vi utspridda, jag åkte ju nästan i rusningstrafiken och vi satt där utspridda varsina fyra säten hade vi.
Corona-avstånd.
Ja, verkligen.
Om vi bara börjar och titta lite nu, det har ju varit helt omvälvande tycker jag de här veckorna som har varit nu, eller ja, månaden är det väl ganska exakt lite drygt.
För att man kan ju säga att det har slagit till här, det är ju de senaste två veckorna faktiskt som det har varit en stor dramatik. Mm. Samtidigt så har vi sett börsen som har stabiliserats lite grann, eller upp.
Ja, ja, men den är ju som vi vet, den är framåtblickande. Den
ska vara.
Ja, den ska vara. En del säger att den är 6 månader, en del 12, en del 18 månader. Det finns, de lärda har många tidshorisonter där ute. Men det går inte att blunda för läget vi är idag. Det kommer in konjunkturdata nu. Det har kommit in massor med, eller lite siffror i alla fall, i USA och så här. Nu börjar vi väl se coronaeffekten, hur det börjar slå på konjunkturen och på datan, så man kan börja räkna på det. Vad är dina intryck nu sista tiden?
Ja, men om vi tar Sverige först då, så har ju det som har kommit in där man verkligen börjar se coronaeffekten, det är ju inköpschefsindexen som kommer här i månadsskiftet, både för industrin och tjänstesektorn. Och det var ju som väntat ganska kraftiga nedgångar. Det man ska komma ihåg är där, det är ju en teknikalitet, alltså värdena, de landade på 43,2 för industrin, 46 och 9 för tjänstesektorn, och vid 50 går ju gränsen mellan tillväxt och nedgång.
Med teknikaliteten eller vad?
Ja, teknikaliteten är den så att de här siffrorna överskattar den faktiska utvecklingen för. Det är nämligen så att när man mäter inköpschefsindex så är det ett antal olika serier som man tittar på, orderingång, man tittar på affärsvolym, man tittar på sysselsättning, produktion, och sen tittar man även på leveranstider. Det ingår också. Mm. Och leveranstiderna ökar ju nu. Och det ska ju normalt vara ett tecken på en stark världskonjunktur. Alltså att, men den här gången är det helt andra faktorer som driver att leveranstiderna ökar kraftigt. Så att tar man bort den positiva effekten vi får av stigande leveranstider så ska ju indexen vara ännu lägre. Vi börjar närma oss nivåerna vi hade kring 2008 där, under finanskrisen.
Om vi blickar ut lite utanför Sveriges gränser tänker jag. Jag tänker, nu är epicentrum i Europa. Det är väl på väg att förskjutas kanske till USA om någon vecka eller två. Men det kommer ju ändå från Kina. Man har kommit längre där. Eller längre menar jag att man är på väg att öppna upp karantäner och sånt där nu. Om någon vecka eller två så ska det vara öppet igen här med kollektivtrafik och dyligt. Och butikerna ska vara öppna. Och fabrikerna är så full gång som det går. Vad säger datan som kommer därifrån, om man kan lita på den?
Ja, nej, men den säger ju att läget är på väg att stabiliseras och man börjar ju återgå till någon sorts normaltillstånd. Sen, jag vill ju inte vara liksom en superpessimist då, men man ska inte heller övertolka de signalerna positivt. Alltså man hade en tvärbroms i februari och sen ser det bättre ut i mars. Men då ska minnas att mycket av statistiken gör man jämförelsen februari-mars. Så man kommer från en väldigt låg nivå. Det är positivt att man har fått fart på ekonomin och börjar få fart på ekonomin. Men vi ska inte övertolka siffrorna heller. Liksom. Men förhoppningen är ju ändå, om man ser ur marknadssynpunkt, är ju att om det gick så här hyggligt snabbt i Kina så hoppas man ju att man ska se ungefär motsvarande utveckling när vi får coronakrisen under kontroll i till exempel Europa eller USA.
Hur har de amerikanska siffrorna varit nu då? Om vi tittar lite där prognosmässigt och konjunkturdata och sådär, det var ju några skrämsel skrämsel vill jag väl inte säga, men det var ju, man inser ju dynamiska arbetsmarknaden där borta,
ja,
med många andra delar av världen på något sätt. Det var ju ofantligt mycket nya arbets...
Ja, den korrekta termen, nyanmälda sökande av arbetsmarknadsunderstöd.
Tack, det var det.
Men för enkelhetens skull kan vi kalla dem för nyanmälda arbetslösa. Och det var i förra veckan var det 3,3 miljoner som sökte. Det var fem gånger så hög siffra som den tidigare dystra rekordsiffran var.
Från finanskrisen.
Ja, från finanskrisens dagar. Fem gånger högre.
Men har de här fått... Har de inga jobb eller bara så jag förstår det
Nej, de har inga jobb.
De har kommit till sin arbetsgivare och han säger...
Ja.
Vi behöver inte... Du arbetar inte här längre. Eller?
Nej.
Och, från och med nu då.
Ja, så precis. Det går ju väldigt fort i USA. Och den här veckan var det 6,6 miljoner som sökte. Alltså en fördubbling. Så det är liksom 10 miljoner nyanmälda arbetslösa på två veckor.
Vad är det för typ av arbetslösa då?
Ja, men alltså det handlar väldigt mycket om tjänstesektorer.
Alltså enklare tjänstejobb.
Mycket enklare tjänstejobb och sådär. Nu sitter vi här en fredag förmiddag och det kommer som vanligt då amerikanska arbetsmarknadssiffror, en månadssiffra i eftermiddag. Och det brukar ju anses vara världens viktigaste statistik. Men den här gången är den totalt ointressant. Nämligen för att mätningen är gjord i mitten på mars. Och det är först de här två senaste veckorna som den här dramatiska vändningen har skett på amerikanska arbetsmarknaden.
Nu får vi riktigt tillförlitliga amerikanska...
Nej, man får utgå från veckostatistiken och sen får vi väl se hur det ser ut i april. Sen är det väl möjligt att de som genomför, alltså Bureau of Labor Statistics, alltså Arbetsförmedlingen, vad ska vi kalla det, i USA, eller AMS. Det är möjligtvis att de kan komma med någon sorts extra korrigering som de försöker göra. De har gjort det förr, vet jag. När det har varit mycket snack om tillförlitligheten i datan.
Vad är din tanke kring siffrorna? Kommer de se ändå värre ut för nästa vecka? Veckosiffrorna, kommer de att fortsätta tills det på något sätt har planat ut? Med
ja, det, ja nu blir det de här 6,6 miljoner. Jag tror inte att det blir riktigt så många. Det är svårt att tänka sig att, men de kan ju ligga på de här 5-6 miljonerna några veckor framåt. Och då pratar vi om en arbetslöshet i USA som snabbt går upp och över 10% liksom.
Ifrån den, vad var den på 4?
Nej, den var ju nere i 3,5 ungefär.
3,5,
så. Så det är en...
Det blir ju kanske nästan en tredubbling då på väldigt kort tid.
Ja,
på
en månad.
Men du pratar mycket om arbetsmarknaden. Du tycker att det är viktiga siffror. Varför är just arbetsmarknaden så pass viktiga? Liksom, vad är det de påverkar?
Ja, nej, men alltså, stigande arbetslöshet. Dels betyder ju att konsumtionen kommer bli lägre.
Och det är en viktig drivkraft för BNP och skatteintäkter och momsintäkter.
Och det betyder ju också att den här återhämtningen som vi hoppas på ska liksom komma väldigt snabbt när väl vi får coronaspridningen under kontroll. Den kommer ju att fördröjas. Så att vi får ju ett efterfrågebortfall som kommer att hänga kvar länge. Det betyder också ökade kostnader för stater. Så även om så att säga, konjunkturkurvorna kommer att peka upp liksom, så dröjer det nog länge innan vi får se liksom, en arbetsmarknad som går ner.
Men om det nu är så här helt extrema siffror vi har sett nu sista veckorna, hur extremt skulle det kunna vara på den positiva sidan? Vad kan man se för veckosiffror?
Ja, alltså,
när det vänder, säger jag. Förväntar mig inte att det blir 5 miljoner nya som får jobb, men vad pratar man om?
Det kommer att gå fort i vissa branscher, alltså, så länge inte företagen blir utslagna helt. Liksom. Men man kan ju tänka sig om du tar ett hotell till exempel som kanske har permitterat eller sagt upp all sin personal. De kommer ju givetvis att nyanställa, eller återanställa säkert, större delen av arbetskraften på, eller större delen av arbetskraften på bara liksom några veckor. Men det är ju värre för liksom verksamheter som jag vet inte, byggsektorn eller någonting som har lite mer långgående projekt. Alltså det tar ju lite tid och tid att starta igång. Men visst kommer vi att se fantastiska sysselsättningsuppgångar också. Men inte i den nivån som vi ser sysselsättningsnedgångar idag.
Nej. Men om vi nu tittar de facto vad som händer. Det är massiva finans- och penningpolitiska åtgärder på båda sidor av Atlanten. Mm. Även andra sidan Stilla havet för kineserna. Nu var det ju senast en räntesänkning från, den kinesiska centralbanken. När börjar det här få effekter? Allt som görs i Europa och USA, det är ju fantasisummen för mig, det är triljoners miljarder. Även här hemma i Sverige är det ju fantastiska. Mm. Riksbanken är 500 miljarder och 300 miljarder och så vidare. Ja. När får det här effekt?
Nej, men om vi tittar på penningpolitiken så har det ju delvis fått effekt på det sättet att vi ser ju ett större lugn på finansmarknaden trots allt. Det är ju väldigt slaget från dag till dag, men det är lite mer balans mellan köpare och säljare på inte bara på aktiemarknaden utan även på valuta- och räntemarknaden. Och så där har det ju fått en effekt. Men det är ju bara på det finansiella planet. Det har ju ganska liten effekt på så att säga efterfrågan. Jag menar, om folk sitter hemma och inte handlar, liksom, det spelar ingen roll om räntan är 10 eller 1%.
Nej. Eller minus 5.
Ja.
Nej, jag håller med.
Tittar på finanspolitiken så är det lite trögare. Men nu kommer USA lansera ett paket på 2000 miljarder dollar. Det ska ju börja rullas ut här.
Är det helikopterpengar som helikopter, man pratar om?
Ja,
vad jag förstår.
En del är ju rena helikopterpengar. Alltså man skickar ut i princip checkar till 1200 dollar per vuxen individ och 500 dollar per barn.
Är det engångs eller är det månad eller hur?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men det blir en engångs.
Det är en engångs i alla fall att börja med nu. Det känns som det inte finns några begränsningar på någonting nu.
Nej. Och det viktigaste som har hänt i Europa, där sköter ju ECB så att säga penningpolitiken och de köper ju allting som finns. I princip, förutom rena aktier tror jag. Men sen har ju staterna driver ju mycket sin egen finanspolitik. Och det som man har på EU-nivå bestämt är att man struntar i alla de här skuld- och budgetunderskottsreglerna under en tid här. Och det... Så där kommer man ju att drömma på. Tyskland har ju varit väldigt offensiva
men
till exempel.
Men det börjar det här få effekter i Tyskland. Det är ju lite Europas motor. Det går inte att blunda för det. Liksom. När får det effekt i Tyskland? När börjar man se att...
Vi kommer ju se de stora effekterna först när vi får coronaspridningen under kontroll.
När vi inte har 1 miljard människor som sitter i hemma karantän som jag har förstått att det är nu globalt ungefär.
Precis. Det är ju...
Det är
och det talar ju för att vi kommer att få en rejäl uppstuds när vi väl får det här under kontroll.
När folk bara springer ut på gatan igen.
Tittar vi på Sverige så har ju regeringen presenterat åtgärder på 650 miljarder. Men då är väl ungefär lite drygt 500 miljarder och det är ju liksom lån och garantier. Säg att 100-150 miljarder är faktiska åtgärder. Det är ju en jättestor satsning, givetvis.
Det är mer än under finanskrisen? Om man
det är ju mer än finanskrisen. Och Sverige ligger ju bra till med en utgångsläget ganska låg statsskuld på, eller offentlig skuld på 35% av BNP. Det ska jämföras med de här mellan 80 och 100 som många av de andra liksom, utvecklade ekonomierna ligger på.
Nu har vi varit lite positiva och pratat lite positivt om framtiden ändå, att det blir en bättre arbetsmarknad och det blir en högre konsumtion när väl karantänen är borta och allt det här. Men det går ju inte blunda för att det blir betydligt högre skuldsättning. Du pratar ju om USA, de har ju en hög skuldsättning.
I utgångsläget, ja.
I utgångsläget och även Italien.
Ja.
Hur kommer det att se ut om 2 eller 3 år om vi bara lägger lite där när vi går in på börserna och så? Hur känner du?
Nej, men det är klart att jag känner en nervositet för det. Det pratas ju på sina håll om att vi ska få någon sorts hyperinflation och lite annat. Det tror inte jag då, men det är ju klart att det kommer att ha en, liksom en begränsande effekt på den globala tillväxten i ett långt perspektiv. Alltså. Någon gång så måste vi hantera det här skuldberget på något sätt.
Vi skjuter så problemen. Nu finns ju inget val.
Nej, det finns inget val. Och det var ju väldigt olyckligt då att vi gick in i det här läget med så höga skulder i utgångsläget.
Förutom Sverige.
Det positiva som man ändå får hävda då, det är ju att skulderna finns på rätt händer. Alltså, jämfört med finanskrisen så då var det hushåll och företag som satt på mycket av skulderna. Mm. De har ju faktiskt sanerat sig ganska bra. Och nu är det liksom det offentliga som sitter på skulderna. Och det är ju, de kan ju i princip inte gå konkurs.
Du går och gör någon avskrivning.
Ja.
Tar pennan och tar bort lite nollor. Börsen då, om vi studerade ut, den var runt plus minus noll när vi tittade nu idag. Men det har ju varit häftiga rörelser under under en månads tid. Det är ju, volatiliteten är ju enormt tillbaka. Har vi vänt upp från botten?
Jag önskar det. Jag önskar det. Men jag tycker osäkerheten är fortfarande väldigt stor. Alltså. Men däremot så tycker jag väl inte att det är läge att kasta sig ut ur börsen. Liksom. Utan nu handlar det om att rida genom den här stormen.
Ja, för du ändrar ingenting i aktiviteten. Det är 60% och 40% kassa. Och vi lärt oss nu att det ska vara. Nej, men du säger att det är lite för sent att minska aktiedelen. Eller det är lätt att göra dubbelfel.
Ja, det tycker jag. Som sagt, det är att ha en kortsiktig syn på vart börsen är på väg, det är ju i princip omöjligt. Och är det någon som har det så, ja, grattis. Men jag hoppas att du får rätt. Men ska vi titta på lång sikt, på lite längre sikt, så har ju snarast argumenten för att ligga i aktiemarknaden stärkt. Visserligen så får vi kanske räkna med lägre vinsttillväxt och sånt här framöver när vi allting ska betas av som sker under den här perioden. Men alternativen mot att ligga i aktier är ännu sämre. Liksom, ligga i obligationer eller ligga på räntemarknaden. Råvaror kan också ta tid att studsa tillbaka. Och sådär. Så att, och en hög arbetslöshet, vilket vi troligtvis får i stora delar av världen, betyder ju också att alla de här, även fast vi kommer skära ner på finanspolitiska åtgärder när det vänder, så kommer ju penningpolitiken att behöva vara expansiv under flera år framöver. Vilket betyder i princip nollräntor.
Så nu kan man lägga in en nollränta i sin lilla cashflow-modell med gott samvete, för att det kommer vara så under överskådlig. Då går ju värderingen upp såklart på börsen, men Hur länge kommer vi ha de här nollräntorna, tror du, om vi bara tittar på de stora centralbankerna?
Ja, jag ser liksom närmaste 2 åren minst. Sen får vi se om de här som varnar för hyperinflation får rätt. Men jag ser inte hyperinflation liksom i korten under. Jag förstår egentligen inte något annat. Hur drivkrafterna ska se ut, förutom att vi har en hög penningmängdstillväxt just nu.
Ja, för du lär ju inte få någon löneinflation och så när arbetslösa och dyrligt och efterfrågan. Oljepriset, det har ju varit lite ledande, eller väldigt ledande i den här nedgången. Det reagerade blixtsnabbt på coronautbrottet i Kina när flygen började bli lite färre direkt och så en efterfrågeminskning, och sen blir det OPEC plus sammanbrotten då när kranarna flödar nu på utbudssidan. Det var nere på $22 nu, tror jag, bräntoljan, någonting sånt,
ja,
17 års lägsta. Vad är dina tankar kring oljepriset?
Ja, alltså efterfrågan på olja kommer ju vara låg så länge vi har den här. Så att lagren kommer ju vara välfyllda även när det vänder upp. När det gäller OPEC Plus, alltså OPEC Plus, egentligen då Saudiarabien och Ryssland, de ska ju försöka komma överens om produktionsbegränsningar. Och det ser ju ut att det kan ligga i korten i närtid. Och det skulle väl ha kunna driva upp oljepriset en del. Jag tror inte att det blir någon $40 eller något sånt där. Men kanske petar upp mot $30.
Får stabilisering.
Ja, man får en stabilisering i alla fall. Men så länge efterfrågan är så låg som den kommer att vara, så är det svårt att se något jätteuppåttryck på. Sen är det ju en joker i leken är ju här som har dykt upp. Det är ju att Saudi vill ju ha med USA när det gäller produktionsbegränsningar. Och frågan är då...
Är det ens möjligt?
Alltså Trump är ute och twittrade om och vilket fick oljepriset att vända. Liksom. För att det ska få någon bestående effekt så måste även USA vara med. Mm. Enligt Saudiarabien i alla fall. Och det är ju mot alla principer som Trump bland annat har haft tidigare.
Ja, det är svårt när man inte har något statligt inflytande i bolagen.
Nej, precis. Alltså i Saudiarabien så styr ju staten helt över oljeproduktionen. Nästan samma i Ryssland. Ja. Och i USA så har det väl, inte vet jag, liksom, tusen.
Ja, men det är tusentals oljebolag. Ja, från stora till små.
Mm, oljeproducenter som ska vara med på tåget.
Och vissa måste ha kassaflöde så de producerar ändå, även kan jag tänka mig, även att det är på $25 eller $30, fast det inte är någon lönsamhet. Ja, det där blir spännande att se. Jag tror att det är lite nyckel ändå. Liksom att när det börjar stabilisera sig så, och börserna på något sätt, det går inte att ha vissa råvaror som är i fritt fall och också handlas med sån här extrem volatilitet som börserna, tror jag. Riksbanken då, vi pratade lite om det tidigare när vi pratade penningpolitik, att det har gjorts mycket och det har gjorts snabbt. Jag känner bara så här, det känns som alla centralbanker har lärt sig jättemycket från den stora finanskrisen 2008. Man agerar mycket snabbare nu.
Det gör man.
För då agerar man ju ganska sent med facit i hand. Det var ju först på vintern när man, efter Lehman på något sätt, som man...
Ja,
mycket med samma grejer.
Ja, sen så då är det ju när till exempel ECB agerade. Liksom då, det var ju först liksom i eurokrisen som de började lättare helt liksom ställa om sin penningpolitik.
Och hela synen.
Och nu klantar man ju sig i början ECB igen. Liksom, att man inte... Man hamnar ju efter kurvan. Men nu försöker man ju ta i fatta.
Men ny management får man väl säga. Att men på något sätt, en ny ledning, Christine Lagarde. Men har man kommit i fatta nu då? Är man kraftfullare, tycker du?
Man är kraftfullare, men det kommer definitivt att behövas mer. Det positiva är väl här att man återigen att man lättar lite på reglerna när det gäller liksom obligationsköp och vilka instrument och hur man ska fördela köpen. För jag menar, det är ju inte tyska obligationer som behöver köpas liksom. Nej. Utan det är ju italienska, spanska nu.
Det är företagscertifikat.
Företagscertifikat måste man gå in i. Och det visar man ju nu att man ska göra.
Jag sa att Riksbanken har agerat redan på företags igår. Läste jag någonting att de har varit in och handlade för 3 miljarder.
Ja, de ville köpa för 4 miljarder men lyckades bara köpa för 2,6. Men de har ju satsat på väldigt trygga företagsobligationer just nu. Kanske att de också måste bredda. Men från både ECBs och Riksbankens sida förväntar jag mig att det kommer mer av åtgärder.
Vad tänker du mer åtgärder?
Ja, men alltså att man kommer att behöva köpa mer obligationer och liksom bredda köpen ytterligare.
Till mer riskfyllt, antar jag. Så man inte får
riskfyllt både när det gäller alltså vilken typ av instrument, men också mer i ett fall mer riskfyllt när det gäller fördelningen mellan länder.
Ja, spännande. Det där blir en följetong, tror jag, definitivt under våren nu, och se hur centralbankerna agerar på lite jungfrulig mark i alla fall för Riksbanken här med företagscertifikat. Men det är ju uppenbarligen lugnat marknaden. Som du sa, man ville köpa för 4 miljarder. Och man köpte för lite drygt 2. Hade det varit för drygt en vecka sedan så hade de väl
fått köpa allt.
Kunnat köpt allt som fanns på marknaden. Så någonting har i alla fall gett, känner jag, att det ger lite stabilitet. Jag pratade med någon ränteförvaltare i början på veckan och de sa att det var så, de tyckte att det var en sån tydlig signal nu att centralbankerna går in, för det visar att det är systemviktig marknad och man bryr sig och man agerar. Och det har lugnat ner marknaden.
Men återigen för att påminna lyssnarna att penningpolitiken har ju väldigt liten effekt på liksom den reala ekonomin just nu. Jo. Alltså det är ju bara på något sätt väldigt, väldigt indirekt. Liksom.
Får vi se någon räntesänkning nu då från Riksbanken? Eller man har gått upp från minusränta och hamnat på noll nu precis?
Ja, nu har ju, precis när vi sitter här så har ju Stefan Ingves håller ett tal på Riksbankens hemsida. Och det vet vi ju inte vad han har sagt. Men tidigare så har de ju varit väldigt, visat att de är väldigt mycket emot att återgå till negativ ränta. Och från mitt perspektiv så ser jag inte behovet riktigt av en negativ ränta. Som sagt,
det skapar ingen efterfrågan.
Nej, det skapar ingen efterfrågan utan snarare mer oro skulle jag säga. Därmed är det inte sagt att de inte gör det. De måste ju agera. Inflationen är ju katastroflåg sett ur deras horisont. Liksom. Och kommer att sjunka ytterligare liksom.
Men blir det en liten en siffra som man inte kommer lägga någon stor närmaste halvåret nu eller kommer marknaden?
Nej, men nej, marknaden bryr sig inte om inflationen just nu.
Vad är det viktigaste för marknaden om vi bara pratar där? Jag har sett BNP-siffror, prognoser på USA:s BNP, både Q1 och Q2 nu då, som det är som intervallet är gigantiskt. Det är från minus 25% till minus 15 liksom. Det är 10%. Alltså det är så här. Det måste få sådana stora konsekvenser om det blir minus 15 eller minus 25. Allt däremellan måste vara göra jättestor skillnad på jättemycket, på företagsvinster, på allting. När kan man börja räkna på BNP tror du, eller vilka effekter det får? Så man kan börja räkna på bolagsprognoser och det sipprar ner.
Tyvärr dröjer det ju. Man kan ju ta historien hur det har sett ut nu. Jag menar, vad sa man i början? IMF var ute och pratade om det kapar några tiondelar av världs-BNP. Sen kom OECD då efter några veckor och pratade om att det kapar 1-1,5%. Och nu pratar vi om att det ska kapa 10%. Liksom. Så det dröjer definitivt innan vi kan hitta någon sorts tillförlitliga BNP-beräkningar eller BNP-prognoser när det gäller dels de negativa effekterna och dels ha någon sorts vettig syn på hur tillväxten kan se ut när det väl vänder upp. Och återigen, jag tycker arbetslöshetssiffrorna är det som man får gå efter.
Arbetslösheten är det och inflationssiffrorna kan man alltså bortse ifrån närmaste tiden. Vi har pratat finanspolitik, har du något mer där du vill nämna innan vi, jag tänkte vi skulle hoppa vidare.
Det är bara det att det kommer att krävas mer.
Det kommer att krävas mer.
Från svenskt håll. Alltså vi har ju trots våra goda förutsättningar så ligger vi ju, så har vi mindre av finanspolitiska stimulanser där än många andra länder, till exempel USA.
Vi har gjort mindre än de flesta på mycket. Känns det vi får ju se vad som blir rätt och fel där. Men det kommer mer finanspolitik i Sverige. Om vi ska se lite positivt nu då. Vi tänker 2021, 2022, de här åren framåt. Kommer vi, jag vet inte, vad har du för scenario nu? Är det ett V eller ett U? Eller var landar vi?
Nej, jag har ett U.
Ett U?
Ett mer utdraget U än jag hade för en månad sedan.
Stora U istället för lilla U.
Det är inte riktigt ett L än, så att säga. Men ett utdraget U. Så att man måste ju komma ihåg att även fast vi får liksom smittspridningen under kontroll så måste vi ju ha kvar de här åtgärderna ganska länge. Så att vi är säkra på att det inte kommer tillbaka. Men jag tror att vi kan vi få en positiv tillväxt framåt senare delen av Q3, så är jag ganska nöjd och glad. Och sen blir det ju nu uppstuds 2021.
Om vi sitter, när vi sitter här om ett år, vi ponerar 12 månader framåt, vad har vi för miljö då förhoppningsvis, om inte viruset har kommit tillbaka under nästa
år? Ja, nej, men då har vi en arbetsmarknad som är på uppgång. Vi har en tillväxt som ligger på historiskt höga tal efter den revansch då.
Ja, vi får lite 2009 eller 2010 igen. Kan man, ska man tänka de banorna, tycker du, eller?
Ja, det tycker jag. Och vi kommer att ha räntor som kommer att ligga väldigt lågt. Men vi kommer förhoppningsvis att prata om räntehöjningar. Men som sagt, några år framåt då. Men det borde vara, i så fall är det ett positivt klimat för aktier. Ja.
Vad är marknaden mest nervös nu då? Om vi avslutningsvis, vad känner du?
Ja, karantänsåtgärderna sitter kvar mycket längre än man trodde. Alla länder har fått förskjuta sina datum nu. Att arbetslösheten fortsätter upp, till exempel i USA, i den här takten.
Ja, för den påverkas ju av karantänen.
Ja.
Jag måste säga, den relationen måste vara väldigt, det måste vara en väldigt hög korrelation.
Och sen är det väl den här diskussionen att virus ska komma tillbaka i höst. Och en ytterligare faktor som pratat mycket om just nu, det är ju att Kina har blåst faran över för tidigt när det gäller smittan, och att den skulle komma tillbaka där.
De har inte varit ute och kommenterat de siffrorna, vad jag har sett. Det vill säga CIA som har något underlag, säger de.
Men sen är det ju, liksom bilden är ju nu att de här alltså Kina och de övriga sydostasiatiska länderna har ju klarat sig mycket bättre när det gäller smittspridningen än Västeuropa och USA. Och det borde ju egentligen vara tvärtom, på det sättet att Västeuropa hade lite tid att förbereda sig, USA hade ännu längre tid att förbereda sig. Ändå så har man blivit tagen på sängen, och det
är lite oroande.
Ja, det tycker jag.
Eller förvånande kanske.
Ja, lite förvånande att man var så sent ute.
Jag pratade bara en liten anekdot kring det. Jag pratade med en Rysslands förvaltare, och hon berättade att ryssarna var väldigt jättesnabba med, och alla flyg som kom utifrån Europa eller de här Italien, så att de fick landa på en egen terminal. Det gjorde man liksom från dag noll när det började liksom. Där har man varit jättesnabba och sätta folk i karantän och göra testerna direkt. Nu snackar vi för 5 veckor sedan, vilket vi vet själva. Här hade vi flyg från både Milano och Teheran. De fick ju komma rätt länge.
Och Ischgl,
som det visade sig sen. Så det är några länder har ju ändå agerat, vad jag förstår, som inte har stått mycket om i svensk media och så. Då. Men överlag har det ju en poäng. Man hade tid att förbereda sig, men på något sätt har man inte gjort det ändå.
Nej. Och där är ju USA mest förvånande av allt. Liksom. Och inte konstigt nu, så börjar ju de bli liksom coronakrisens epicentrum. Det är jättesvårt att ha någon syn på hur det här utvecklas på det ekonomiska området.
Men
vi vet inte.
Pekka, en sak vet vi. Att nästa gång vi sitter här, då blir det om en månad. Då vet vi i alla fall lite mer.
Ja.
Hur som helst. Det är helt uppenbart. Vi vet lite mer om hur det blev i Kina. Om de öppnade upp som det är tänkt vid påsk nu. Om du har planat ut i Europa och det har börjat plana ut i USA.
Ja, förhoppningsvis ser det ju mycket mer positivt ut. Då. Och det är väl, men det är väl liksom, om de rapporterna som jag har läst, det är ju det positiva scenariot, det är ju att vi på något sätt är på rätt väg i slutet på april, början på maj. Så det kan ju bli en lite mer optimistisk podd den gången.
Ja, jag tycker att det får bli slutordet, Pekka. En lite mer positiv podd nästa gång vi ses, som blir om ungefär någonstans 4-5 veckor. Pekka, en trevlig coronavirusfri helg får jag väl säga till dig.
Tackar så mycket.
Ta det lugnt när du ska hem nu här.
Man får säga, jag brukar säga lycka till folk när, när jag istället för adjö.
Ja, men tack så mycket. Vi ses om en månad igen.
Yes.
Eller, tack så mycket. Trevlig helg.
Detsamma. Hej. Tack.